Hej, jag heter Camilla Nani och det här är fjärde avsnittet av Ordbilders podcast. Idag pratar jag med Steph Gaines, serieskapare och nuvarande ordförande av Seriefrämjandet. Hej Steph, kan du prata lite mer om dig själv?
Oj, det är alltid svårt att snacka om sig själv, men också, förlåt. Så, jag heter Steph Gaines. Jag är en serieskapare som är bosatt i Stockholm och är också född här, men har varit på lite olika ställen. Jag har utbildat mig på serie- och bildberättarprogrammet vid Högskolan i Gävle, Serieskolan i Malmö, serie- och sekvenskonst på HDK i Göteborg och Digital Comics på Malmö, och jag ska börja konstfack nu i höst, så jag är en seriepluggis på sätt och vis.
Får jag en snabb fråga bara? Tycker du om att studera?
Ja! Jag vet inte, direkt när jag slutade gymnasiet, jag brukar ofta nämna att jag kom inte in på estet och bild när jag sökte gymnasiet, utan jag kom in på media istället, och det är det bästa missen någonsin, för att jag märkte liksom att film och serieberättande var så himla närbelagt. Och direkt när jag efter det gick vidare till serietecknarskolan i Hofors, som den kallades då, så var jag en sån så här hungrig, jag vill lära mig så mycket som möjligt fas, och tänkte att jag vill bara plugga så mycket det bara går. Men sen så har jag väl haft någon paus ett tag för att CSN tar slut, och sen har jag varit sparsam med det tills jag stött på utbildningar som faktiskt intresserar mig väldigt mycket.
Mm. Har du känt att utbildningen har hjälpt mycket? Därför jag har också studerat mycket, lite för mycket egentligen, men
det är lätt.
Ja, det är lätt. Men det har alltid också varit 50-50 om att kurserna ger och inspirationen man får av andra som man sitter och studerar, de nya personer man träffar idag.
Nej, men jag håller helt med där. Jag tycker att det liksom är, ja, men kanske, som du sa, 50% av varför det är trevligt och bra. Jag menar, mina klasskamrater har lärt mig jättemycket, och många blev liksom en stor del av serie Sverige idag. Och jag känner väl så här, ibland får jag frågan också, eftersom jag listat alla grejer, gått liksom, är det, måste man gå serietecknarskola eller vilken är bäst och sånt där. Och då brukar jag alltid svara typ, det beror på vilken som är bäst för dig, för att så här, olika utbildningar kan ge olika typer av grejer. Men sen så också att det är väldigt bra för att man träffar sina framtida kollegor eller träffar andra som är i samma intresse, och att man kan lära sig väldigt mycket av varandra.
Rekommenderar du då att de letar på nätet eller frågar andra serietecknare liksom vad de har studerat, eller vad är bäst? Hur fick du reda på att just de här kurserna ville du hålla på med?
Exakt som du sa, jag hängde på internet. Så att för det mesta så är det liksom att jag var nyfiken och ville studera, och fick höra från andra serieskapare om de här utbildningarna och hur trevliga de var. Men sen så kan jag också säga inom den så här, någon sorts parentesklausul liksom, att man behöver ju inte plugga för att bli serieskapare eller så heller, utan bara att ta kontakt med sina kollegor och lära sig mer kan också ge väldigt mycket. Så jag vill inte låta som en sån här högfärdig akademiker eller något sånt, utan det är bara, det är jättekul att plugga. Det är inte ett måste för det här yrket, men det är väldigt, väldigt givande, eller har varit det för mig.
Absolut. Men du,
jag pratade bara om mitt, förlåt, nu avbröt jag dig, vad tänkte du säga?
Men du har studerat alla de här sakerna, men vad var det som startade ditt intresse för serier?
Way back. När jag var liten så ritade jag mycket. Jag tyckte om så här berättelser. Det känns så här, om och om igen, att så här, tecknandet är någonting som har varit lite av en del av mig för alltid, och jag kan inte bli av med det än som jag vill. För jag tror att just serier började för mig när jag var 10 år gammal, och jag hade väl ritat mycket och skrivit berättelser eller så, men så testade jag att rita en serie. Det var liksom en A4. Den handlade om Mario Kart, för jag var 10 år. Och jag kände en sån här religiös upplevelse med att så här, det här, this is it. Det här är sättet som jag ska kunna uttrycka mig för. Och så gick jag ut och liksom förklarade för min familj att nej, men jag har kommit fram till vad jag ska bli när jag blir stor nu. Jag kommer bli serietecknare. Jag tror inte att jag har väl träffat på en och annan som kanske har gått en liknande väg, men för det mesta så brukar man inte vara så bestämd när man är 10 på en sån sak. Men det betyder så mycket för mig och har fortsatt göra det sen dess.
Jag tycker alltid det är väldigt fascinerande att träffa på människor som vet vad de vill göra redan från när de är väldigt unga. Det är motsatsen till mig, ska man säga. Men...
nu tycker de flesta får liksom aldrig reda på det. Att en yrkesroll behöver inte alls vara en så stor del av ens liv. Liksom. Men för mig var det det. Och,
hur visste du vad serie var? Till att börja med, vad var det du sett?
Dels hade jag väl tittat på Sailor Moon och sånt där, alltså animerade grejer på tv. Men sen så var det ju... vad heter den? Det var inte Club Nintendo Magazine, utan det var Nintendo Magazinet som jag och min brorsa prenumererade på, som hade 2 stycken serier. Den ena av tecknare av Charlie Nossawa, som handlar om Super Mario, och den andra var Shotaro Ishimotos Legenden om Zelda. Han är väl lite mer känd för att han skapade Cyber 009, men just de serierna influerade mig väldigt mycket och fick mig att liksom se det här bildberättandet på ett annat sätt. Sen så slukade jag väl alla serier jag kunde få tag på mitt lokala bibliotek, och min far tyckte också om serier, så han hade liksom allt ifrån Tintin till Sockerkonny hemma som jag slukade också. Så
det var en väldig bredd på olika saker då. Väldigt stor skillnad mellan Sockerkonny och Zelda, kan man säga.
Ja, jo. Men ja, det påverkade mig väl under hela min uppväxt, att liksom så här, allting jag fokuserade på, om det var relaterat till serier, typ att jag vet inte, när jag gick i grundskolan så var det bild och svenska och engelska, så här, sådana ämnen som jag presterade lite mer i, för jag tänkte att det här kan gynna min seriekarriär och liknande.
Men såg du det som tecknandet och själva berättelsen som separata grejer, eller väldigt sammanbundna, eller...
Jag såg dem som separata grejer, men det var, jag tror att det var lite för nu ser jag dem som lite mer sammanbundna, eller nästan som att det är 3 saker, för att det dels är att vara en skicklig illustratör, men också att vara en skicklig manusförfattare, men framförallt att vara en bra bildberättare. Men det var under en lång period som jag såg dem som lite mer separata och pratade liksom om att en serie kunde vara liksom så här lite taffligt tecknad men ha ett jättebra manus, eller ha ett dåligt manus men vara jättesnygg och sånt där. Men nu ser jag det inte riktigt så längre. Jag tror att anledningen till att jag fokuserade på det så mycket då var för att jag under en väldigt lång period har varit en väldigt kass tecknare, eller att jag inte varit så bra på just det tekniska när det gäller så här att rita fint, så att säga. Jag skulle vilja påstå att jag har varit en bra bildberättare väldigt länge, men just när det gäller att teckna typ raka streck eller göra så här väldigt snygga dynamiska linjer eller den perfekta färgläggningen och sånt där, det tog ett väldigt bra tag för mig att bli bra på det. Och jag var inte så här...
Du tecknade hela tiden. Var det bara att du inte hittade vilken stil du ville göra då, eller var det?
Nej, det var alltså det är frustrerande, för jag tror att jag insåg det först när jag började på seriebildberättarprogrammet i Hofors, då min mentor och lärare Johan Höjer sa att så här, jättebra på röd tråd, jättebra på bildberättande, men du ritar lite kast liksom, om du kollar på här har ritat typ någon, jag tror att han tog upp ett exempel när jag hade ritat någon som kör en bil och ratten var lite så här böjd och sånt där, och jag hade liksom inte tänkt på det innan. Och sen så var det mest att så här, när man utvecklas som tecknare så utvecklas både ens ögon och händer i lite olika pace, och det är många som liksom brukar snacka om att varje serietecknare har kanske 100 sidor i sig som de måste teckna ut innan de blir bra. Och för mig så kändes det helt enkelt som att jag hade ganska många sidor jag behövde rita för att bli bättre på att teckna, helt enkelt.
Mm.
Så...
Men när du tecknade, var det, försökte du alltid teckna liksom bara direkt ur huvudet, eller tittade du mycket på referenser, eller hur fungerade det när du försökte teckna sånt?
Det har du rätt i. Jag tror att det är så här, dels, jag tror jag kollade lite på referenser, men framförallt så var det mycket ur huvudet. Jag tror att jag är en väldigt eller jag var väldigt då och lite fortfarande nu en väldigt vad heter det, impatient, har svårt att ha tålamod med mitt eget tecknande, ja. Så att jag vill ha så här,
det är bra när man inte kommer ihåg det svenska ordet, jag inte kunde komma på det heller där, men ja.
Men typ man vill ha utdelning direkt, så man vill inte vänta jättelänge på varenda ruta, så jag tror att jag var lite så här.
Jag funderar på om det har någonting att göra med spontanitet också, att man vill liksom bara få ut det snabbt, och att det finns någonting med att vara spontant som kommer ut på det sättet också.
Jag tänkte också, men sen kom jag på att det var väldigt orättvist mot mitt dåvarande jag, för att mitt dåvarande jag var väldigt, väldigt förtjust i sån här gammal 70-tals shoujo-skrafferingar. Så jag hade så här 003-pennor som jag brukade göra små, små prickar med. Så att en seriesida kunde ju ta alltså, flera dagar bara för att jag skulle få med alla de här effekterna. Och jag ville inte använda screen tones eller liknande, utan det skulle vara så mycket skrafferingar som möjligt. För att jag älskar verkligen den stilen. Jag gör det fortfarande, men jag har inte tid. Mm. Så jag vet inte. Det var mest bara, det tog ett bra tag för mig att bli så pass bra att jag blev nöjd med det.
Blir man någonsin nöjd med det, är frågan. Jag tror att det är lite, det är väl slutet när man är helt nöjd med det. Därför då blir man ju aldrig bättre.
Jo, det har du rätt i. Man kan ju alltid utvecklas, och det känner jag ju fortfarande nu, men nu är det lite mer som en trill eller så, att typ om jag märker att jag kast på någonting eller tänker så här, åh nej, nu ska jag rita det här som är jobbigt, så tänker jag fortfarande, men gud vad kul det kommer bli när jag är bra på det. Eller vad kul det kommer bli att lära sig det här. Nu ska jag göra de här typen av skuggor, eller jag ska göra en så här stor himmel, det blir skitsvårt att fixa, men vad snyggt det kommer bli, vad mycket jag kommer lära mig. Medan då var det mer att det var frustrerande och som en så här evig trampa vatten grej, men jag fortsatte ändå för att ja. Så dramatisk. Ja,
det är intressant att, men det är ju en väldig passion man måste ha ändå för att ändå kunna fortsätta. Det är ju många som slutar långt, väldigt tidigt, bara att de inte klarar av att fortsätta. Jag menar, det är en av de, tror jag, stora skillnader mellan till exempel marknaden i Japan och Sverige, är att det finns en i Japan så är det många, finns det många sådana här tidningar där de tillåter dem att förbättras under en lång tid. De behöver inte vara 100% bra tecknare i början. På alla som kanske finns lite mer i Sverige, att man måste, för att bli publicerad ofta, ha nått en ganska hög nivå. Det är lite känslan av. I alla fall publicerad av förlag. Eller har jag fel om det, tycker du?
Jo, men alltså, så här, jag tycker ju att allt som publiceras har en väldigt... ett väldigt högt värde, men jag kan nog för lite om den japanska marknaden för att kunna svara om det, och kanske lite för lite om den svenska också, även om jag kan mer där än den japanska. Men
jag är inte 100% på den japanska heller. Jag har bara fått känslan lite mer att det finns, eftersom det finns lite mer pengar i det hela där, så har de tid och lägger de lite mer tid på att utveckla serietecknarna också. Och inte liksom förvänta sig att de ska vara bra från början.
Jag tror att alltså vissa... Jag har hört väldigt olika historier. Jag har ju själv inte publicerat en bok via förlag eller så, men jag har pratat med många vänner som gjort det. Och att vissa har upplevt mer guidning än andra. Och vissa har inte upplevt det alls, utan att de pitchat ett verk som de sen fått sätta ihop liksom. Jag vet inte.
Okej. Det är inte så viktigt. Vad var det vi pratade om? Just det.
Jag tror att allting började med att jag skulle prata om mig själv och berätta vem jag var.
Ja.
Och så spår vi på klubb.
Ja, men jag tyckte det var intressant också. Men... Ska vi se. Vad var vi? Du pratade om du berättade du lite någonting om vilka dina favoritserier som du inspirerade, det gjorde du. Du sa att
det har ju varit några när jag växte upp, men jag känner att jag inspireras hela tiden av jättemånga serier. Men jag tror att här, precis när jag började min karriär och började publicera så där, så var jag väldigt inspirerad av typ Sailor Moon och Åsa Grämvall, eller Åsa Slagerström som är författarnamnet nu också. En massa annat. Sen så blir det ju mer och mer. Jag tror att den här tidningen Witch har inspirerat mig jättemycket också. Okay. Som gavs ut ett tag på, var det tidigt 2000-tal?
Okej, det var då den gavs ut.
En sån här italiensk Magical Girl-serie som kom ut på svenska i ganska många nummer och över Europa. Och den var så här, tecknad av en studio, så den var färglagd och allting och kom ut så här varje månad. Och jag kommer ihåg att jag hade någon sorts så här blandad relation till den, men den så att jag kanske så här var sur på vissa grejer med den eller någonting, men att det för det mesta bara var så otroligt imponerande, hela så här stilen och färgen med mer. Jag bläddrar fortfarande i den då och då för inspiration till hur man ska göra bakgrunder och liknande. Men annars sen, är det mycket
när,
så här
olika... När försökte du teckna din första serie som du tryckte, din första fanzine, hur fungerade det? Jag tror att Thomas Antila nämnde att du också var i mangaka någonting, men jag vet inte om det var din första eller om det var senare.
Förlåt. Jag var med i mangaka när... jag vet inte om jag varit med i den något mer än den gången. Mm. Men när jag gick på serieteknarskolan i Hofors så gjorde jag och Agnes Mitkutska, vi fick en uppgift när vi skulle göra en serie tillsammans, och man egentligen skulle göra typ en sida var, och vi gjorde 17. Okay. Och serien handlade om att vår älskade lärare Johan Höjer försökte förvandla alla till Tintin-tecknare på skolan. Och att han var en sån här superhjälte som hette Hata Mangamannen. Och den var med i Mangaka, kom ihåg. Men sen så mitt första fanzin, jag tror det var så här att jag skrev ut, alltså det var anima i en första version som...
Okej, okay, du började anima så pass tidigt.
Ja, jag började jättetidigt. Så det var, eller jag tror det var den första, att det var liksom en version som jag hade skrivit ut via min egen skrivare och sen vikt och häftat och beskurit med hjälp av min yngsta bror och hans kompisar som hade satt i ett köksbord och liksom körde. Och det var så pass att jag hade typ jobbat med den i färg för att vissa sidor skulle vara i färg, för att det var så här jättemånga inspirerat att de första sidorna var i färg och sen var i svartvit. Men jag hade jobbat i JPEG och sparat i JPEG jättemånga gånger för att jag var rädd för att datorn skulle krascha. Så det är ett väldigt, väldigt pixligt fanzine.
Okay.
Jag hoppas lite att det inte är någon som har just nu, men det var nog min andra första. Och sen så i runt samma år ungefär så gjorde jag en längre, nästan som en liten bok som jag tryckte via tryckeri faktiskt, som heter Kom och ta mig långt härifrån.
Okay.
Och handlar om barndomsångest helt enkelt, så det var blandning av typ dels skoluppgifter som jag hade gjort, men också jag gjorde en serie om en ung tjej som hade en så jobbig skolgång i mellanstadiet, och jag och min yngsta brorsa igen skrev den lite tillsammans och använde hans dagböcker från den tiden. Så
du har gjort några dagbokserier, några har jag sett på i alla fall online då och då.
Ja, jag har väl ritat dagbok sen... sen jag var tonåring tror jag, och jag är en sån här tecknare som sparar alla mina, eller som faktiskt ritar ut såna här små bokblock. Så jag har ett gäng såna fyllda med så här dagbokserier som jag, det händer fortfarande att jag gör dem, men mycket mer sällan numera. Men jag har väl ritat väldigt, väldigt mycket dagbokserier, och det är liksom allt från vardagsgrejer till så här rent personliga saker som jag inte trycker. Men jag tror att jag har gjort två fanzin som uttryckligen är det, om man inte räknar min Early Comic Day fanzinet.
Mm.
Då, som ett internationellt event när man ritar varje vaken timme, som många tecknare gör. Jag tror Tinet också har tryckt en sån bok.
Okej. Okay. Den där första boken du tryckte, sålde du den någonstans eller vad gjorde du med den?
Jag sålde den på SPX och på PenCon det året tror jag. Men annars jag brukar inte... Eller gud. Det var under den här perioden när vi åkte lite till Uppcon och andra mässor. Vi var liksom ett gäng som startade en förening då vi sålde varandras fanzin. Via serietecknarskolan. Och då åkte vi på lite olika så här, manga och anime-komment. Okay. Då jag brukade sälja mina serier. Och sen så just när jag var som mest aktiv med fanzine på Animos så brukade jag sälja in den till en massa butiker. Som jag hade en lista på min hemsida var man kunde köpa den och sånt där. Och då kunde det vara allt från typ Staffa-serier till någon New Age-butik i Gävle som sålde den liksom.
Men var det Anima, var den där första som du gjorde, är det liksom, har den följt helt och hållet nu med de här senaste delarna eller skrev du om den och gjorde...
Jag skrev om den. Ja. jag kommer inte ihåg exakt när jag gjorde om de första, jag tror att jag gjorde om den en gång i och med att jag började på serieteknarskolan och sen så när jag började på serieskolan i Malmö så ritade jag om de första tre kapitlerna för att jag hade blivit bättre på att teckna och jag gjorde en samlingsbok av dem. Och det är väl det är de versionerna som nu är online. Lite korrigerat också för att jag ändrade lite olika saker i den också när jag gjorde den digital, tror jag. Men det är den versionen som jag sen gjorde i Malmö då, som är den som Jesper nu ritar på. Jag vet inte, ska vi prata om vad Anima är för någonting eftersom det fortfarande är någonting som jag gör?
Vi kan ändå hålla på med det. Vi kan prata om det senare också, men visst, vi kan köra på. Det är vampyrer i alla fall. Ja, så mycket vet jag. Jag har läst lite av det.
Ja, vad bra. Jag tror du har de senaste, för jag har inte stödköpt dem. Jag blev jätteglad. Ja, det är ett vampyrmanga-epos så att säga, med mycket hjärta och smärta. Huvudpersonen har en massa mardrömmar om ett spöke som ber om hennes hjälp. Och så hamnar hon i ett främmande land med, där hon möter några vänner och en långmörk främling som kanske är mycket äldre än man ser ut att vara, om man säger så.
Okay.
Och sen så blir det typ vampyrdräpare och vampyrgäng och allting på den. Jag tror att vi har precis kommit till partiet när det är en massa så här biljakter och fighter och sånt där och inte introduktion av karaktärerna, så det är nu ungefär som allting bara brakar loss. Och jag ritade på den sen ganska ung ålder, liksom, sen jag var, jag vet inte, 20 eller så. Och nu så har min kollega Jesper tagit över.
Det var inget elakt menat, men var det under vampyrvågen som du började den eller det hade ingenting att göra med det?
Vilken av dem? Det finns så många vampyrvågor.
Jag tänkte på glittrande vampyrerna, att det var den vågen som jag tänker mest på.
Det är ett jätteroligt sammanträffande faktiskt, för att jag tror att hon och jag började ungefär samtidigt eller någonting.
Okay.
För att ungefär samtidigt som jag släppte den här samlingsboken eller någonting så började den komma ut och sen även filmerna. Så det var nästan som så här internskämt.
Så det var i tiden, ja.
Jag var lite tid, men jag var lite innan dess också, för att jag menar, vi har ju haft tonårsvampyrer redan när Lost Boys kom vi
80-90-tal.
Ja. Och sen så Anne Rice vampyrerna och liknande. Det är liksom det är en genre som never grows old. men ja, den var väl alltså lite i tiden. Buffy var ju jättestor också när jag var tonåring.
Just det.
Jag gjorde en blandning av allting jag ville rita. Jag ville rita om spöken och vampyrer, så då blev det rätt. Men troligen så var jag inspirerad av en stor vampyrvåg som kör och kör.
Men du skriver att mycket att det är relationer som du är intresserad av att skriva om. Liksom, och även den antar jag att det är relationerna som är viktiga också, även om det är action och sånt och så vidare.
Ja, men jag tycker om... Jag är väldigt karaktärsdriven. Jag är karaktärsdriven även när jag intar serier och film och allting. att jag vill ha liksom en karaktär som jag bryr mig om. Och jag tror det var att när jag skulle försöka beskriva vad för slags serie jag ritar, vilket är ganska svårt eftersom jag gör så många olika slags, men då märkte jag att relationer var väldigt återkommande i mina serier. Att det är liksom folk som undrar lite vad en annan person tänker om dem eller liknande, och hur folk funkar tillsammans.
Men du tecknade den rätt länge och sen hade du en paus.
Mm.
Och så på något sätt så hittade du ni varandra. Du och,
ja, det är en fantastisk historia. Nej, men jag hade faktiskt precis kommit fram till att jag kommer inte kunna avsluta den här serien. Och det kändes inte som att så här, det var inte som att jag var trött på den eller så, utan bara att jag märkte att det blev aldrig den här tiden över för att rita på den eller så att jag bara accepterade att det kommer inte bli så mycket mer. Och sen så var det liksom att jag tog till och med alla böckerna som jag hade över, inte jättemånga, men och makulerade dem, för att jag tänkte jag kan inte sälja något som det inte blir någon fortsättning på. Och sen året efter så lägger min kompis Jesper upp ett rop på hjälp, eller vad man ska säga, på Nätverk för serieskapare, som är en grupp på Facebook, om att han ritar väldigt gärna saker, men han har så svårt med manus numera. Så han undrar om det är någon som skulle vilja testa att kollaborera, typ om någon kan skriva någonting som man kan rita efter. Och så fick han en massa vaga svar med folk som, för det här är ju liksom varje serieskapares dröm, att någon annan kan rita det de vill göra egentligen. Så de flesta var så här: åh, vad roligt, jättegärna, jag har några vaga idéer, vi kanske kan hitta på någonting. Och jag tittar på det här och så ser jag att Jesper har skrivit bland grejerna som han vill rita. Så här, gärna övernaturliga väsen och tjejer i huvudrollen. Och jag säger, hej Jesper, jag har 100 sidor bildmanus till dig.
Jag känner bäst Jesper från hans serie Tank som han tryckte oss, var det Opal som tryckte den? Jag tror att det var Opal.
Ja, det var det. Det är jättelustigt, för att han gick också på serietecknarskolan i Hofors, men han slutade året jag började, så det hängde ju liksom tavlor med hans bilder i korridorerna, och runt den här, det var ju när mangaboomen bara satte igång som mest, så han var en av de här fyra kejsarna som blev publicerade, så det var så här, dels Åsa Ekström och Koki Mack och Allan. Gud, jag kan inte uttala hans efternamn, Karsmiasik. Men så var det också då Jesper Nordqvist som gav ut den här serieboken Tanks via Opal förlag. Och jag kommer ihåg att runt den här tiden, och man satt och var en så här arg serietecknare som inte hade blivit publicerad eller fått ge ut en bok, och tänkte, varför får de och inte jag? Så vet jag att vi så här höll på att läsa den här, så här, hur kommer det sig att han får göra det här? Liksom, och bara, ja, men kanske för att de flesta andra serieskaparna som liksom faktiskt blev publicerade runt den här tiden skickade in saker till förlagen och skapade liksom en kontakt med mera som flera i det gänget liksom inte gjorde. Och när jag sen så här pratar med Jesper om det här flera år senare, när vi faktiskt har blivit goda vänner, så är han helt så här, vad i helvete? För han satt ju liksom bara och ritade sin serie och tänkte, ja, jag undrar om han läser den här. Så... gud, det var en konstig anekdot. Men i alla fall, han är så här, vad ska jag säga, han var bosatt i Stockholm och ritade så här manga-inspirerat och sånt där. Så efter ett tag så korsade svåra vägar. Och då blev vi så här långsamt kompisar. Så det var ju ganska lätt för mig att höra av mig till honom med att så här, hej Jesper, jag har den här idén, jag tror den skulle passa jättebra för dig. Och så kom jag förbi och fikade, och vi gick igenom hela manuset, och han var, ja men det låter kul. Och sen så har vi varit helt fokuserade på, eftersom det är ett projekt som vi inte räknar med att man kommer få in pengar på, så har vi varit så fokuserade på att
det ska vara roligt. Var det annorlunda för dig att skriva bara ett manus istället för att teckna det också? Kändes det annorlunda? Fick du att tänka på ett annat sätt?
Jag tecknar ju fortfarande manuset, för jag gör ett bildmanus. Och det här är något som jag liksom har känt grämt mig lite kontra andra serieskapare eller sådär, att jag skriver så sällan textmanus, utan jag ritar oftast vad som händer. Så jag brukar genom ett bildmanus för varje kapitel.
Okay.
Och det är väl mycket det att jag tänker mycket bilder och jag hittar på lite samtidigt som jag ritar det.
Mm.
Så att jag tror att jag är lite av en så här organisk serieskapare på det sättet. När jag ritar det som mest dagbokserier, eller när jag höll på med det som mest, så vet jag att jag nästan tänkte i bildbanor. Så att när jag tänkte tillbaka på så här, minnen och sånt där, så var det nästan som en seriesida i huvudet. Mm. men det har varit lite annorlunda för att han är ju en annan slags serieskapare än mig. Även om jag tycker mycket att hans stil ser lite ut som jag önskar att min vanliga ritare på Anima som mest.
Men lägger han till egna grejer också om han tycker liksom, fungerar det bättre så här eller så här, eller hur fungerar ert samarbete?
Alltså det funkar skitbra. Han är så här. Han lägger till grejer ibland och om så här, ändrar lite och sånt där, och från början så var jag lite skeptisk till det för att jag har väldigt höga tankar om mina egna bildmanus, men han är också bra på det här liksom, och han tänker efter de grejerna som han ändrar, har han en tanke bakom, så nästan alla grejer som han har gjort har jag varit helt, oj det här blir mycket bättre, ja kör. Sen så har det väl varit någon när jag har varit så här, okej, men det är viktigt att det här planteras eller vänd på de här eller något sånt där, men vi diskuterar väldigt mycket fram och tillbaka. Sen så, mina bildmanus är väldigt blandade. Ibland så har jag faktiskt lagt ner tid på liksom rita hur ansiktsuttryck ska se ut eller vilka som ska se var. Och sen ibland så får han så här en ruta med bara streckgubbar och där det står så här instruktioner om att det här och det här ska synas här. Där scenen är i en skog. Det ska vara många bilar och grejer i bakgrunden. Här får du konstnärlig frihet. Grattis!
Jag vet inte helt annorlunda, men vad heter det, Stan Lee var väl känd för att bara skriva liksom lite text och liksom helt låta tecknaren liksom göra allting, vilket är en helt annorlunda. Och så, han har ju väldigt annorlunda stil på det sättet, eller kanske var väldigt vanligt på den tiden, det vet jag inte, men det är intressant att veta höra hur sådana här olika mellan tecknare och författare fungerar.
Jag tycker också att det är jättespännande. Jag skulle vilja höra fler hur andra samarbetar också. Jag tror att vi har hittat vårt sätt för att vi liksom märker hur vi funkar som tecknare och vilka grejer som vi gillar att rita och göra. Sen så har vi ju delat upp det lite också, att när det är så här finjusteringen efter att han har tuschat och skannat, så hjälps vi ofta åt med att lägga gråskalorna och sådär. Bara för att avlasta lite där. Så jag tror att jag brukar färglägga omslagen också. Även om han är den som... Och rita en skiss på hur de ska vara, hur kompositionen ska vara.
Hur många album har ni gjort tillsammans? Jag har ju den som ni tror ni gav ut på Närcon. Eller hade just kommit ut och så sålde ni den på Närcon. Har det kommit en efter det också, eller är det en på gång?
Vi jobbar med en tredje just nu.
Okej.
Så det har kommit en efter det. Vi släppte dem på sommaren. Jag får skicka den till dig. Men den här som vi gör nu är vi lite senare i tiden på. För att de tidigare två så har jag skickat bildmanuset till honom ungefär när vintern börjar eller vid hösten året innan. Och då har ju han hunnit teckna dem. Det är ganska långa kapitel, ungefär 30 sidor var där liksom. Men den här gången så fick jag ovanligt mycket jobb senaste åren, så då var jag tvungen att prioritera det. Så han fick bildmanuset från mig för, jag vet inte om det ens var en månad sedan, det var i alla fall väldigt nära på. Jag cyklade till mig in till stan och mötte honom i en park, för att det är corona time så vi åker inte kollektivtrafik just nu. Men så han håller på att jobba på den just nu. Så då så plingar det till i min telefon för att han har skickat en seriesida på Messenger för att kolla om jag är okej med den innan han tuschar. Och oftast är det bara att jag blir jätteglad.
Okej. Du nämnde att du har inte fått någon bok utgiven av ett förlag. Men du har ju gjort serier som har publicerats av olika utgivare däremot. Jag har till exempel antecknat här att din första publicerade serie var på Club Nintendo Magazine.
Det var fantastiskt. då var jag 19, tror jag.
Okay.
Jag hade gjort en massa webbserier då. Jag gjorde webbserier sedan jag var typ 13 år.
Mm.
Och just då så hade jag ritat en om några personer som spelar mycket Nintendo, eller ja, men en grupp med kompisar som jag hängde med i en Nintendo-förening. Och Bergsala AB skulle... Jag ville ha en seriestripp till deras här utskick. Så att, det var liksom en, ja, men Nintendo-tidning till de som var med i Club Nintendo. Och då frågade de mig, eftersom de hade sett att jag ritade mycket serier och gillade det. Och då var mitt allra första jobb, så jag fick betalt i spel. Det var bara tre spel eller en konsol per serie, så det var väl typ ett värde av 1 och 5 egentligen. Men kanske inte för dem. Och jag tror att typ, det finns
känns, väl... Det för... låter rätt ovanligt, men
ja.
Kanske sånt händer det, också.
Ja, det är bara därför jag har konsoler överhuvudtaget. Det är bara därför jag har så här, en massa Game Boy Advance SP-grejer. För att annars lägger jag bara mina pengar på pennor liksom. Men det var roligt. Det var så här helt i färg och i det här japanska formatet uppifrån och ner. Och just den tidningen gavs också ut både i Sverige, Danmark och Norge också.
Så att det är många som har sett din serie antagligen på det där.
Ja, det har hänt att jag blivit igenkänd för den. Som jag gissar på att det blir när man har varit med i någon sån grej. Och det är jätteroligt. Det var också så här, jag tror att folk skrev om den så här på nätet och sånt runt när det begick sig liksom. Men ja.
Var det många du ritade för dem, eller hur länge pågick det?
Jag kommer inte ihåg hur många jag gjorde. Jag tror att det pågick i ett gäng år, om det var typ 3 år eller 4. Okay. Så det var en jätteintressant erfarenhet. Och han som var redaktör för tidningen var en jättebra redaktör också. Han sa att han tyckte någonting var oklart. Var väldigt så här, snäll, bad inte om jättemånga ändringar eller sådär heller, utan det kändes som att man blev liksom sänd. Och jag vet att det är ganska ovanligt med en redaktör som har den tiden liksom. Så ja. Och sen så efter det så gissar jag på att mina publiceringar i övrigt som kanske folk har tänkt på är väl de som har varit med i Allt för konsten, som Ingemar Bengtsson gav ut. Också jättebra redaktör, jättebra feedback från honom.
Är det något som du tycker är väldigt viktigt med feedback från en redaktör? Eller? Det varierar ju väldigt mycket, har jag liksom känt, att ibland vill vissa inte höra någonting, och ibland vill man verkligen få någon reda på vad är det som fungerar här och vad som inte fungerar.
Jag tror att jag så här, jag blir alltid rörd om jag märker att de faktiskt har läst och tagit till sig. Så även när jag har fått refuseringar och sånt där, så är det ofta så att jag brukar mest bara att jag blir väldigt glad om en redaktör har tid att läsa och se vad jag faktiskt försöker säga och så. För jag har ju själv varit redaktör för ett online-seriemagasin liksom, och jag vet att man har begränsat med tid och man kanske vill ger så mycket tid som möjligt. Men sen så, ju större ens förlag är och så här, ju fler som skickar in, desto svårare är det att göra så, förstår jag.
Också förutom Nintendo-magasin så har du också gjort en del grejer för Kamratposten, eller hur? Är det på senare tid eller det är långt tillbaka?
Nej, men det är inte så länge sedan. Jag tror 2015. För att, jag och min parhäst Lisa Medin drev ju länge, eller typ driver, podcasten Mangapatriarkatet. Och vi ordnade också branschpaneler på Stockholms internationella seriefestival. Då vi hade en om barnserier, tror jag. Och då hade vi den dåvarande, eller nuvarande redaktören Lukas från Kamratposten. Och då så sa han att det är väldigt många som skickar in portfolios med illustrationer till Kamratposten, men väldigt få som skickar serier, och att han gärna skulle vilja se fler serier i Kamratposten. Så då tänkte jag att då skickar jag en serie till Kamratposten, för det kändes också som en sån här dröm. Jag är uppvuxen med tidningen och så även min pappa, och liknande. Så jag läste helt enkelt igenom en massa aktuella nummer, det vill säga jag åkte till mitt lokala bibliotek och kollade lite vad de brukade skriva om och sånt där, så att jag inte skulle vara helt ute och cykla. Mm. Och sen skapade jag en serie som var i stort sett mycket det som jag tyckte att kamratposten var för mig. Att, det var liksom om vänskap, djur och information.
Var det svårt att liksom skriva för lite yngre barn, tyckte du? Eller behövde du tänka på något speciellt sätt?
Ja, det var det nog. Men samtidigt så jag tror att... För att jag tänker så här på automatik, att man vill inte råka göra någonting för komplicerat eller liknande. Mm. Jag har varit lite rädd när jag har ritat den här, för att min serie till kamratposten handlar om två tjejer som löser olika problem med hjälp av trivia eller med hjälp av så här, kunskap. Så att, ett exempel på en serie är att någon är jätterädd för att vara själv, för att hon skickar inte vidare ett... ett spöklikt creepy kedjemail, och den andra förklarar att spöken finns inte, men anledningen till att du är rädd för dem eller liksom fortsätter att läsa såna här saker är för att du tycker om att bli rädd på ett tryggt sätt. Det är inte så realistiskt att ett spöke skulle komma egentligen, men känslan av att ha rädsla, liksom, den är fortfarande någonting du vill uppleva. Och jag tänker att det här kanske är lite komplicerat eller så. Har jag för mycket text i mina pratbubblor? Men sen så fick jag faktiskt skickat till mig ett brev från en läsare som heter Tobias och 9 år. Jag skulle säga, jag älskar dig om och liv, de är så bra. Så jag tyckte, yes, då har det funkat. Men annars har jag varit jättenervös, jag är fortfarande det när jag ritar för barn. För jag har inte kontakt med så många barn i min närhet eller så. Men jag tror oftast så här, min kollega Alice Engström säger att barn vill bli tagna på allvar, så att man ska våga ha det lite mörkt och man ska våga liksom, om man skriver ut saker lite mer, så att man ska liksom inte dalta med barn bara för att man ritar barnserier. Så jag försökte ta till mig det.
Jag minns att jag såg någon grej som jag tror att Johan van Loos skrev någonting om när han gör barnserier, att han typ, vet jag inte om det fungerar för alla, men att han gör exakt samma som vanligt men tar bort svärorden, tror jag, något sånt där.
Jag funderat på om det skulle vara så här lösningen. Han gör ju många bra actionserier så, både för gamla och unga.
Men du har också en... har du något mer som du publiceras just nu, eller det är de?
Jag gör en stripserie till tidningen Vision också.
Okay.
Som är en fackförbundstidning. Liksom, så att det är folk som jobbar som är så statligt anställda. Och den har varit klurig för mig, för att jag har ju frilansat i flera år, så att det känns jämt som så här, men gud, hur är det att jobba på kontor egentligen? Men jag har många vänner som gör det, så jag har faktiskt skapat en så här Facebook Messenger-grupp. Då det jag liksom bara tog tag i en kompis och sa, hörni, ni vet det där som alla serietecknare hatar att höra, nämligen det här borde du göra en serie på. Här är undantagsgruppen. Har det hänt något på ett jobb? Är det någon anekdot eller sådär som ni bara vill ranta av er, eller som ni tycker att så här, det här borde jag göra en serie på? Snälla ge mig, för jag behöver så mycket inspiration som bara den. Och den har hjälpt jättemycket.
Så hur brukar du förresten när du samlar material för en serie? Är det... liksom, har du några speciella sätt? Nu pratar du om att du startar en Facebookgrupp för att få liksom inspiration och sånt där. Har du andra metoder också? Eller,
brukar du göra? Det beror på serien. Jag tror att just den så kändes det väl det som en bra grej. Jag försökte också till att börja med, när jag skulle göra en serien först, så försökte jag kolla på andra liknande humorgrejer sånt där för samma publik. Så att jag kollade en massa klipp från The Office, men jag förstod inte riktigt grejen. Så då upptäckte jag att så här, det bästa är att snacka med folk, och jag tror att det blir mer realistiskt då, för det mesta så försöker jag tänka på den här grejen med att berätta det du kan. Så jag försöker ta mycket från mig själv, men sen också läsa på och mycket så här, prata med vänner, fråga om så här, anekdoter och liknande. Men sen också så här, att ta reda på det jag inte kan. Och det känner jag väl är lite av en så här ynnest med att pyssla med det här. Att jag kan ta reda på en massa olika saker som jag inte skulle haft någon aning om och typ dra av det på företaget.
Okay.
Så att jag har ju till exempel den här serien, min webbserie Quiet Crowd.
Mm.
Den handlar om ett gäng kulturarbetare, men nu är visserligen en av dem serietecknare, men jag försökte att se till så att de inte skulle vara bara serietecknare, för att då skulle det bara bli så himla internt och inte intressant för någon som inte är serietecknare. Så jag bestämde mig för att de andra skulle pyssla med film och tv, för att jag tycker att det ligger lite så här nära serieteckning och sånt. Men är fortfarande en helt annan grej och någonting som kanske fler kan relatera till, men ändå inte. Men då betyder det också att jag kan ju inte så mycket, jag kunde inte jättemycket om då, och inte jättemycket nu heller, men det har gjort ändå att jag har fått ta reda på en massa grejer, så att jag har fått plugga mer filmvetenskap, och jag har gått på studiebesök på Sveriges Television, pratat mycket med, alltså, jag intervjuade min kompis som jobbar med ett produktionsbolag, så att jag liksom följde med till hans studio och fotade alla hans kameror och green screens och intervjuade honom om hur ser hans arbetsliv ut och sånt där, och liknande. Så att det blir så här, jag gör löjligt mycket research ibland, med så här intervjuer som bara fyller mina block, och sen så använder jag vissa delar och vissa inte. Så att ibland så känns det så här lite, alltså det finns ju jättemånga saker som jag tar reda på men sen inte får en manusmässig anledning till att ha med i serien. Och det känns så här lite frustrerande, men samtidigt väldigt så här roligt att jag fortfarande fick lära mig den grejen.
Aha.
Så jag vet inte, då är vi kanske lite tillbaka i det där med att jag gillar att plugga. Så.
Ja, men, det,
men jag
det,
tror
ja.
Det var Ola Skogäng som berättade.
Förlåt, nej.
Ola Skogäng berättade för mig någon gång att han fick en rundtur på så här tunnelbanetunnlarna för att han skulle göra en serie om någonting där med Theos okulta kuriositeter. Och ja. Jag kommer ihåg att när han berättade det så tänkte jag, wow, du har så här mitt drömjobb, du gör en massa serier om så här fantasy i Stockholm när du får en massa så här coola rundturer och sånt där för att du är serieskapare och får göra de här roliga monsterserierna och så.
Man hör ju inte så ofta om det här med researchen och det, så det är intressant att höra att det är en viktig del också.
Ja, alltså det märks ju när folk har gjort den bra också. Typ ett av mina favoritseriealbum från senaste åren är den här I slutet av regnbågen av Bitte Andersson. Och den är ju baserad på, alltså det handlar om ett HBTQ-ålderdomshem. Och den är baserad på intervjuer som Bitte har gjort med äldre HBTQ-personer. Liksom. Så att den berättar om de här väldigt olika personerna och deras historia. Och det är ju fiktiva karaktärer, men det syns att hon har gjort så otroligt bra research för att göra den här så väl berättad.
Ja, det är intressant. Quiet Crowd håller ju på fortfarande, men du jobbar ju både med webbserier och med tryck, och det är ju, känner du att det är någon skillnad och du måste arbeta på något annat sätt när du mellan de två medierna?
Ja, alltså det första jag tänkte när du frågade det var typ att jag tycker tryck är skitläskigt, jag är alltid rädd att saker inte ska bli rätt och sådär. Men jag antar att det är lite samma sak med webb, liksom, att jag känner mig inte tillräckligt bra på någon av dem egentligen. Men jag brukar fråga väldigt mycket och liksom undersöka innan vad kan funka. Jag tror att just när det är så här, om vi bara ska prata om just det tekniska, när man trycker någonting eller publicerar någonting på webben, så har jag har väl lärt mig lite av att ha jobbat med babian.se, så här webbserietidningen, då jag inte ansvarat för de färdiga filerna, men min kollega Adam Boman har gjort det. Då har han ju nämnt saker som att så här, PNG-formatet du vill ha på seriesidorna och gärna så här många pixlar bred och liknande. Medan varje gång som jag ska trycka någonting så känns det som att jag så här, ringer tryckeriet och säger hej, jag vill ha en ny crash course. Och så ber jag alltid om provtryck, för det är alltid någonting som jag upptäcker som jag tycker kan bli bättre. Eller någonting som har blivit fel, ja. Eller någon Moiré-effekt. Och Moiré-effekter är när man använder så här punktskrafteringar och de råkat komma i fel format och det ser ut som att det blir en 3D-bild. Liksom.
Ja, det är alltid skrämmande att få böcker från tryckeriet. Och jag kan berätta att ordbilders böcker har gått åt helvete några gånger också. Jag vet inte om det har varit för att jag har haft tur eller om det har varit skicklighet, men det har varit tryckeriets fel varenda gång så länge.
Alltså, jag är intresserad av det här. Jag skulle vilja intervjua dig någon gång angående bara så här ordbilder, erfarenheter och sånt där. Mm. Jag tror så här, rent tryckmässigt så tror jag att mina värsta grejer var väl, eller den värsta saken var väl typ när jag tryckte en grej via ett tryckeri i USA och så hade jag tagit så här extra långt i förväg så att den skulle hinna tid till seriefestivalen.
Okay.
Men så fick en vulkanutbrott på Island.
Ja,
och det kunde ju ingen räkna med. Och så blev posten helt kajko, så jag fick så här rapporter om att mina böcker var i Florida, i Paris, i Istanbul. Överallt utom i Stockholm. Och de kom först efter festivalen liksom. Och det var ju en sån här grej som ingen kunde räknat med och så.
Vågade du trycka utomlands efter det? Eller?
Nej, det var nog sista gången faktiskt. Mm. Och det var ett så här jättetrevligt tryckeri i övrigt. Det var de här Kablam.
Okay.
Och som sagt, det var inte deras fel.
Vilka brukar du trycka om man får göra reklam för dem eller inte? Det kanske vi inte ska göra. Men...
ja, eller jag gör ju jättegärna reklam för dem. De är jättesnälla. Mm. Jag tycker vi har ett tryckeri som heter F4 Print.
Okay.
De ligger i Stockholm och i Midsommarkransen. Mm. Så fördelen för mig är ju liksom att jag vet att de gör bra grejer och de känner mig vid det här laget. Och det är liksom underlättar att jag kan faktiskt åka dit och hämta böckerna. Men det som underlättar lättare mest för mig är väl att jag faktiskt kan cykla dit och kolla på ett provtryck så fort som det är klart. Och eftersom jag ofta är sent ute med mina tryckgrejer så har det varit en jättebra grej för mig. Men jag vet att många kollegor har pratat om lasertryck i Danmark också, som är, också verkar vara väldigt så här bra kvalitet och bra priser. Men F4 Print har alltid varit så här, jättesnälla med mig och så här, god service och bra tryckgrejer. Så de har jag nog tryckt med ända sedan, jag vet inte vilken den första var, men allting de senaste åren och alla mina julkort gör jag via dem, så jag brukar alltid rekommendera dem när jag kan.
Ja, du skickar dem julkorten länge nu. Hur många år har du skickat ut de där julkorten till olika förlag och tecknare och antar jag, och alla du känner?
Ja, i alla fall jag menar, 12 år eller så.
Ja, det är ett tag.
Det kan ha hänt att jag har ritat någonting och skickat till kompisar och sånt där tidigare, för min mamma brukade skicka julkort varje år också. Och sen så vet jag att jag och Lisa började trycka upp julkort tillsammans för att hon gjorde också det och gör också det. Hennes julkort är verkligen en inspiration till oss alla, för hon har skickat såna här pop-up-julkort och julkalender-julkort och allting liksom. Men det är ett så här väldigt trevligt sätt att dels skicka ut en så här bild påminna om att man finns i något sorts så här reklamsyfte, men också att kunna skicka hälsningar till folk som man tycker är bra om och sånt där, speciellt som jag brukar inte gå på jättemånga mässor eller så, utan det brukar vara typ Stockholms seriefestival som jag träffar de flesta, så att skicka ut julkort till en massa personer är också ett sätt att liksom säga hej, jag hoppas allt är bra med dig. Och det är en fin tradition.
Vilken av SPX eller seriefestivalen som du var den första du ställde ut på själv?
jag tror det var 2006 som jag hade ett eget bord första gången.
Okay.
För året innan så hade jag åkt in med serietecknarskolan och så blev jag så här frustrerad för att jag var en så här overachiever dryg person som typ tryckte upp stora affischer med mina seriegrejer och bad om att vi skulle sätta upp dem, men det var inte så många andra som hade gjort det, utan vi hade ju några så här samma affischer för serieskolan och sånt där, så då fick jag lite så här, men ingen annan har gjort det så vi kan inte skylta bara för dig eller något sånt där. Så året efter, så direkt när de släppte borden, så hörde jag av mig och högg det första för att jag ville ha ett eget för att liksom bara kunna bre ut mig. Och det här var då alltså eftersom det var 2006 så hade det inte blivit så pass som det är nu, att alla sitter och hugger så fort som de släpper borden.
Ja, det känns som för varje år så blir den där tiden det finns bord kvar kortare och kortare.
Ja,
det försvinner så snabbt.
Nu med konstfacklokalerna så verkar de ju ha kunnat lösa det ganska bra, för de hade ju inte det problemet förra året.
Nej,
i år så kunde vi inte vara där tyvärr på grund av corona.
Ja, just
men ja.
Jag tänkte bara lite snabbt. Du har, från vad jag har sett, så har du i lite samlad sån här bokform släppt. Är det fem böcker? Väsen, Fullkomligt normal, Björnen och prinsen, Roxy och en koppsvart som en natt utan... Min handstil är värdelös.
Roxy och en koppsvart som en natt utan måne. Rullar bara av tungan. Förlåt för den titeln.
Nej, det är bara att min handstil är så dålig så jag kan inte läsa vad jag skrev här. Men det är de fyra böckerna då som du har tryckt själv, eller?
Mot Sveriges topp också.
Okej.
För jag tänker att jag gissar på att med böcker så är det här böcker som har ISBN-nummer. Jag är inte säker på om Fullkomligt normal hade det dock.
Okej.
Okay. Jag kommer inte ihåg om jag hann ge den det, men det kanske jag gjorde. Den tryckte jag ju bara upp en gång och den sålde slut ganska fort. Men nu när jag har flyttat två gånger så har jag upptäckt att jag har haft typ ett eller två ex kvar, så jag kanske kommer sälja dem som special limited edition. Men ja, det är väl de som är så här mer bok, ISBN-nummer, tryck, grejer som jag gjort.
Björnen och prinsen har jag läst. Ja. Är det näst sista eller? Näst senaste menar jag? Eller är den här Roxy den senaste då? Eller?
Det beror på hur man räknar. För att Björn och prinsen, jag tror att jag gjorde den för inte så länge sedan, alltså själva boken, den pocketboken, om det var typ 2016 kanske, eller 17. Men det är ju mitt slutprojekt från serietecknarskolan i Hofors.
Okay.
Så jag ritade den 2006. Men jag ritade inte klart den då, utan alltså, jag hade ju tänkt att jag skulle rita en bok på 170 sidor på en vårtermin liksom. Och jag fick höra sen från den läraren som jag hade i det projektet att nej, jag räknade med att du inte skulle rita klart den boken.
Okay.
Det är 170 sidor, det kommer inte hända liksom. Men jag var helt övertygad om att jag skulle göra det då, men sen så har den liksom legat som en apa på ryggen i flera år, för det var ju många klasskamrater som hade läst den och ville läsa den sen, och jag hade då ett förlag som var intresserad av den också. Men eftersom jag liksom inte fick tid att rita klart och det förlaget sen slutade existera tyvärr, så blev det istället att jag ritade på den lite då och då när jag fick tid över, och för ett par år sedan så var den till slut klar. Och då gjorde jag en pocketbok i ett begränsat antal, jag tror jag bara tryckte den i 100 ex eller så. För att jag tänkte att för de som hade liksom hört om den vill jag få ut den på något sätt. Jag har något behov av att jag vill avsluta alla mina påbörjade projekt oavsett hur gamla de är.
Jag har ett vagt minne av att du släppte den i Göteborg. Var det så? Eller?
Ja, vi hade en releasefest, jag och Yvette Gustafsson, också en parhäst och fantastisk människa. Hon hade släppt fest för I Hate London och jag hade släppt fest för Björn och prinsen. Det var jättemysigt. Vi hade så här, dels en så här YouTube-spellista på projektor mot en vägg och spelade musik. Och sen så hade vi ett stort träd på en vägg med en massa olika vykort som folk fick skriva sina drömmar på. Det var en jättemysig releasefest.
Det var lite rolig lokal också, den där. Jag tror inte den används längre, att den finns inte längre, den lilla gallerian.
Vad tråkigt. Jag hörde att illustratörcentrum hade använt den mycket för kurser och sånt där.
Okej. Det kanske bara inte...
Ja.
Det var också, kan du berätta någonting om berättelsen också, lite kort också, björnen och prinsen tänkte jag först på. Men...
det är två bästisar som de är i senare tonåren, typ 18. Och de har varit barndomskompisar och liknande. Ser de på en musikfestival och den ena personen föreslår att de ska ligga med varandra. Och det är hela premissen liksom, att deras relation kommer att ändras av det här, så att säga. Och den är ritad med typ, jag tror det är en bild per sida för det mesta, och med jättemånga skrafferingar. Men annars en ganska enkel stil.
Ja, det var en intressant serie. Jag minns, det var ett tag sedan när jag läste den, men jag minns huvudgrejerna i den, så jag tyckte den var rätt bra faktiskt.
Tack! Den har genererat många intressanta kommentarer där folk säger, som har känt igen sig på olika sätt, för det är ju liksom någon sorts frustration och olycklig kärlek och en del snusk och sådär. Så att det är många som liksom har kommit efter och, eller kommit fram liksom efter att ha läst den och sagt att det var någon sån här speciell scen de reagerade mest på eller var väldigt tagna av. Så den är väldigt trevlig på det sättet att så här, det har varit så himla fint att se att den har fått folk att känna saker typ.
Jo, den fick en att känna, det tycker jag.
Tack.
Och sen tänkte jag, du har redan nämnt den här lite att du är redaktör för en online, ett antologi, som serieantologi som går online på nätet. Du och några andra som är redaktörer för den här babian.se. Ja. Hur händer det och hur är det att vara redaktör?
Ja, det var så här, jag tror att alltså det är ju Adam Boman och Mikael Sol som startade babian.se tillsammans. Och Adam Boman hade tidigare en annan antologi online som heter Wonderful Comics, tror jag. Och de hade ju också, alltså de går way back och var med på typ de första Small Press Expo och allt sånt där. Och sen så drev de den här webbserien, och eller inte webbserien, webbantologin. Och jag tyckte att det var så häftigt för att de hade fixat ett ISSN till sin, alltså ett sånt här serienummer för tidningar, fast den gick på webben. Och eftersom de ändå släppte 4 nummer per år under en period, så kunde de få en tidskriftsstöd för det. Okay. De ansökte om det och fick det. Så det innebar att de var en webbserieantologi som kunde betala sina tecknare. Och de hade en väldigt så här hög, alltså det var hög kvalitet på de som var med. Det var intressanta nummer, de hade intressanta teman, och det var, alltså så här, hela konceptet var jättehäftigt. Och jag tror det var Mikael Sol som kontaktade mig för att de frågade om jag kunde vara gästredaktör för något nummer. Jag tror det var typ att vi hade pratat om babian.se och att jag sa att jag tyckte det var ett coolt arbete och sånt där. Så då fick jag gästredaktör för nummer 23, tror jag det var. Alltså de frågade mig redan när de jobbade med numret innan, så jag fick vara med lite bakom kulisserna på numret innan för att se lite hur de jobbade med det. Och sen så fick jag det här numret och så kontaktade jag så många kollegor jag kände som jag tyckte att så här, du borde bidra med någonting, det hade varit jätteroligt. Men då så var det också att de gjorde inte längre 4 nummer per år, så de fick inte längre tidskriftsstöd, så de kunde inte längre betala. Så babian.se har för mig också varit en så här studie i hur man ber om gratisjobb. Ja. För att det är så här, jag försöker alltid vara noggrann när jag ber folk om serier till Babian, att poängtera den från början att det är tyvärr inget arvode på det här. Så vi förstår helt om du inte känner att
tiden. Fanger eller sånt där som ni håller med i den serierna som är, eller vad som helst går, eller har ni någon speciell tanke alltså på hur?
Nej, alltså det enda som regeln som jag pratat om har varit typ att serierna, eftersom det är webbformat, så är det lite svårt att definiera sig vad det är en serie, hur många sidor etc. Så att vi brukar snacka om att minst 8 rutor Och sen så är det väl vissa som är så här lite mer konstnärliga och får bre ut sig lite mer då just rutorna inte spelar just den rollen. Så att det är väl lite så här svajigt, men det är ungefär den regeln vi brukar snacka om. Och att vi inte riktigt, det är liksom inte riktigt humorserier eller så, utan det är mer berättelser. Men annars så, vi har ju haft vissa temanummer med allt ifrån jag vet inte, djur var ett tema för länge sedan tror jag. Och sen så det gästnumret som jag gjorde hade tema Ikaros. Men sen så var det också så här att vi har ju fått in ganska mycket som sen vi dragit ihop nummer av. Då vi tyckte att så här, det här skulle kunna funka som en grej. Så det här senaste numret som vi faktiskt släppte nu i våras, det var ju helt tack vare Adam. För att han gick igenom saker vi hade fått in och tyckte att men vi skulle kunna göra skräckserienummer. Så då blev det ett sånt nummer. Liksom. Men sen så den uppdateras ju väldigt sporadiskt numera med så här långt emellan. Och jag tycker nästan så här... jag tror om man skulle säga just min resa med Babian så var det väl först att jag var gästredaktör för nummer 23 och så träffade jag Adam och Micke på någon seriefest efter det där de säger att vi var väldigt nöjda med ditt jobb faktiskt, vi tyckte att du var jättebra, så pass att skulle inte du vilja vara permanent redaktör alltså bara en av oss, och jag, oj ja, jättegärna, vad kul. Men sen så var det också, eftersom både Adam och Mikael är liksom småbarnsföräldrar och har heltidsjobb i övrigt och jag själv aldrig har tid liksom, så blir det ju att det är svårt att jobba på frivillighetskrafterna. Så att jag vet att det var någon gång när vi faktiskt snackade om att lägga ner och jag tror det var typ att det var precis när Optimal hade det lagt ner.
Okay.
Och då pratade jag Optimal Pest typ. Och jag höll typ ett långt brandtal om hur viktigt det var med serieförlag och liknande och att vi måste så här, tillsammans plocka upp alla serieskapare och Adam bara, ja nu kan vi verkligen inte lägga ner. men vi har liksom så här officiellt sagt att vi är på is och rätt som det så kommer det ett nytt nummer. Så ja.
Vad är det som ingår i redaktörsarbetet som du gör? Vad innebär det?
Det är väl typ folk, allt från att inför nummer mejla ut till folk så här, hej, skulle ni vilja bidra till Babian? Eller typ om man upptäcker någonting som man gärna skulle vilja ha med som kanske är redan en existerande serie, att mejla om det. Eller typ svara på inskickade serier. Så dels kan vi använda den i det här numret, men också att så här redaktöra folk till omslagen. Jag kommer ihåg att det var en tecknare som ritade ett omslag då jag dels bad om det och skickade liksom rätt format på hur det ska se ut och sen kanske ber om någon ändring om det behövs, men försöker hela tiden vara så, alltså ge så mycket frihet som möjligt till tecknarna eftersom det inte är betalt så då måste de ha kul liksom.
Jag förstår.
Men sen så också i och med det här med att svara på inskickat material så innebär det också väldigt mycket refuseringar. Eller det har gjort det. Och då har det varit allting från liksom så här, tyvärr så passar det inte just nu eller så. Eller jag tror att jag försökte väldigt mycket när jag var som mest aktiv och när vi fick in som mest så försökte jag mycket att svara på typ, jag tror inte att det passar här, men har du funderat på att höra av dig till de här? För här tror jag att det här skulle funka bättre och sånt där. Så jag försökte verkligen vara den här drömredaktören som jag själv uppskattar så mycket. Men sen så, jag tror att så här, det som har varit roligast med Babian har väl varit att lyfta upp folk och sätta in dem i ett sammanhang. Typ att upptäcka så här, fansinister och fråga om de var med och så har det varit lite som en ingång för dem. Jag tror det var någon gång när jag snackade med Roffe Claesson och de hade någon antologi som hade haft en serie som också hade varit med i Babian tidigare. Och jag sa att jag såg det och han var så här, åh, hur känner du med det? Jag bara, jag tycker det är jättekul för det innebär liksom att det här är någon som fick en så här, knuff uppåt och sen vågade sig vidare till liksom större förlag och sånt efter oss.
Ja, det märks verkligen att du brinner för serier, och jag tänkte att det kanske är därför du också liksom tagit in steget och komma in även in i Seriefrämjandet. För jag antar att du är ju nuvarande ordförande för Seriefrämjandet, eller
Ja.
hur? Och du fick ta över lite efter Thomas Karlsson gick bort väldigt hastigt där.
Ja.
Som var väldigt synd, men du var medlem redan före det, antar jag.
Ja, min resa med SEF är ganska intressant. Eller så här, jag känner väl lite att när man, som du säger, är väldigt entusiastisk med serier, så vill man ganska snart att det ska vara tillgängligt och roligt och lätt att förkorva sig i serier och försöka så här, man blir nyfiken på vad som finns och hur man kan hjälpa själva branschen och så. Och Seriefrämjandet är ju en förening för konstformen tecknade serier. Och jag tror att jag stötte väl på dem i och med Bill och Bubbla. Jag vet inte om jag var medlem ändå. Jag tror jag blev medlem när jag började på serietecknarskolan i Hofors. Gud vad många anekdoter som bara går tillbaka till det. Men, och sen så, jag började väl liksom, jag tror att de började notera mig för att jag var en så här väldigt frekvent bloggar-serieskapare. Så jag vet inte hur mycket dagbokserier jag hade en blogg och skrev både glatt och argt om serier. Och så var jag väl lite så här frustrerad för att det Seriefrämjandet som jag mötte var väl det som, när de precis hade så här, flyttat till Malmö, startat seriecentret och det var den här seriestudion och en massa grejer. Det var väldigt Malmö-koncentrerat just då för att de startade hela den här coola nya grejen och liksom etablerade seriestaden och liknande. Och jag kände så här en viss frustration över liksom att det bara var en del av Sverige, så att säga. Och då så gjorde vi Seriefrämjandet det som Seriefrämjandet brukar göra när folk säger det, att ja, men du får jättegärna bidra. För det är liksom, så att jag tror jag började jobba lite för dem ett par år innan jag blev mer, alltså många år innan jag gick med i styrelsen. Typ att jag ritade lite seriereportage till Bill och Bubbla och jag recenserade en del serier och jag recenserade fanzine ganska länge, så seriefanzine. Jag var en ganska dålig recensent tyvärr. Så här, drog ut på det, gillar i stort sett alla serier så det är så här svårt att skriva kritiskt. Eller så, jag vet inte. Men då blev jag liksom så här lite mer insyltad i den här föreningen och sen så blev jag projektledare också för att undersöka möjligheterna eller intresset för att starta ett seriecenter i Stockholm. Så det var väl typ runt det och när jag och Lisa började följa med på seriefestivalen i Angoulême med Seriefrämjandet som jag blev så här mer insyltad i dem. Och så blev både jag och Lisa Medin tillfrågade att gå med i styrelsen i och med att de bytte ut i stort sett halva styrelsen. Och det var samtidigt
Hur
som
många
Thomas Karlsson
personer
blev
består
ordförande.
styrelsen av?
Då ser vi 9. Och vi har precis gjort en till ruljans, vad man ska säga. Så just nu så det är jag, det är vice ordförande Linda Gustafsson som även jobbar på Serieteket och så är det Lisa Medin, Thomas Storn som är vår kassör och Jens Andersson, även känd från Sanatorium förlag. Och Cyril Herman och Gabriella, nu kommer jag inte ihåg hennes efternamn, men det är de tre senaste medlemmarna som vi har fått där. Och så har vi också vår ständiga sekreterare Ola Hammarlund och Emma Rendell som också jobbar på Konstfack. Så det är en väldigt så här, intressant blandning med människor. Och jag tänker så här, jag lyssnade på det här din intervju med Lisa Medin innan, när hon så här verkligen lovprisade mig som ordförande. Och jag kände lite så här, wow, vad trevligt. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om mitt arbete där. För att, så, som du sa, så tillträdde jag först, så att jag blev så här tillförordnad ordförande i och med att Thomas Karlsson tyvärr väldigt hastigt gick bort. Och Thomas Karlsson var en fantastisk människa som också var så här för en massa initiativ i Seriesverige, som också liksom
han startade för att Örebros seriefestival också, och det, så också.
Ja, han startade den. Han hade en seriebutik där ett tag också, och framförallt så han var väldigt bra på att se alla personer inom Seriesverige, liksom att han till och med liksom hörde av sig till folk och liksom så frågade hur det gick med saker och sånt. Det är väldigt många som var som mitt i ett samtal med honom när han plötsligt rycktes ifrån oss. Och så att det var mest ett väldigt konstigt år där första, när det mest var så här, dels att bara bearbeta det. Men sen, jag var vice ordförande då och blev då tillförordnad ordförande efter det. Så jag kände mycket att så här,
du hade lite koll på vad det innebar att vara ordförande?
Ja, alltså lite, men jag känner också lite så här att jag har ju varit med i ett gäng föreningar, och jag har varit med i en styrelse för en ekonomisk förening tidigare och sånt där. Men för det mesta så har jag ju känt att så här, jag vill ju bara rita. Så jag har väl typ frågat såklart om saker och så, men inte varit så här helt haj på allting innebär och sånt. Så det jag gjorde när jag blev ordförande var att jag kände att jag måste verkligen ta det här på allvar. Så jag har försökt studera en massa vad min roll som ordförande är, vad vårt ansvar som styrelse är, vad seriefrämjandet är och innebär och gör. Så jag har gått på lite så här, eftersom vi har ett kansli med folk som jobbar och är anställda av seriefrämjandet, så inser jag att jag har en så här arbetsmiljöansvar. Okay. Och som sagt, jag frilansar ju bara annars, så jag har ingen koll på sånt där. Så jag har gått in kurser om arbetsgivaransvar, och så har jag så här försökt lyssna upp mig på så här podcast som så här, vad är styrelsens roll, vad är verksamhetschefens roll, vad är kansliets roll och så där. Så jag tror att mycket av det som Lisa syftar på när hon säger att jag har gjort jättebra grejer för seriefrämjandet, är väl att jag har försökt ta det på allvar och läst på vad det är jag ska göra.
Men, mycket tid tar själva arbetet på seriefrämjandet för er som är i styrelsen?
Så lite tid som möjligt. Nej, men vi har ju 4 möten per år.
Okay.
Som brukar innebära att vi möts på en lokal i en stad som vi oftast försöker se till att vara lite olika, eller så här varannan gång. Så att vi har haft möten i Stockholm, Göteborg, Örebro, Malmö, och att vi försöker ha något, i alla fall något per år i, eller 2 i Malmö, för då kan vi samtidigt vara på seriecenter, och så kan eventuellt nya medlemmar få, eller så här, nya medlemmar i styrelsen får ta sig runt och se allting som seriecenter gör, för att majoriteten av seriefrämjandets verksamhet är på seriecenter i Malmö och lokalerna runt där. Men annars så, emellan det så är det så att vi liksom kommunicerar med varandra och sånt där, men eftersom ingen av oss är arvoderad, så förväntas inte så mycket arbete från oss än bara när vi är på de här styrelsemötena liksom. Så majoriteten av det så här pågående arbetet som seriefrämjandet gör, görs ju från kansliet. Medan vi pratar mer om vad ska liksom seriefrämjandet vara och göra. Så jag vet att en grej som har synts utåt är att jag och Lisa Medin startade en arbetsgrupp tillsammans med Ola Hammarlund om att förnya Urhunden-priset.
Den tog en paus. Var det förra året den tog det, eller?
Ja, precis. För att vi brukar ju ha en utdelning av Urhunden på bokmässan i Göteborg. Men vi, så här, utifrån sett så tyckte jag...
Det kanske var tur nu också, eftersom det inte blev någon bokmässa i år heller också.
kan se det så på många sätt. Nej, men alltså, jag hade så här utifrån sett innan vi gick med i styrelsen så där tyckte att urhunden, att det började bli lite dags att den ändrades lite, för att det kändes som att att seriebranschen hade ändrats, att det hade blivit mycket mer serier som ges ut. För en del av så här, det som är fantastiskt med urhundepriset är att det innebär att Ola Hammarlund sätter en så här, lupp på vad som ges ut i seriebok fall i Sverige. Så då får man en utgivningslista för varje år. Och med hjälp av det så kan man se liksom, en statistik på vad är det för slags serier som ges ut idag. Så jag hade så här, intrycket av att man borde sätta fler kategorier eller kanske ändra den på något annat sätt. För att
sen antar jag att det blir också för de som juryn, är det väl omöjligt att läsa alla serierna, för det är några hundra där som görs varje år.
Du är inne på mer än vad vi var när vi började faktiskt. För att när vi startade den här arbetsgruppen så upptäckte vi, alltså vi försökte lära känna så här, hur fungerar urhunden, vilka sitter i juryn, hur funkar det jobbet, hur gör vi så att juryn inte blir för arbetsbelastade heller liksom. Så att vi har ju jobbat mycket på att kolla på andra priser i andra länder och hur de har arbetat med saker, och sen funderat över hur ska vi göra urhunden framöver. Och sen i och med att jag blev ordförande så lämnade jag den arbetsgruppen, för att jag insåg att jag skulle inte ha tid till det. Men nu är det Lisa Medin och Ola Hammarlund och Jens Andersson som ingår i den, tror jag, Gabriella också tror jag. Så jag tror att de kommer göra ett jättebra arbete med vad som blir, men jag kan inte säga så mycket just nu om vad som kommer hända med den, men
det är ett av de blir intressant att se vad som händer. Jag tänkte att börja närma oss en timme och 20 minuter, så det kanske
är
dags och, om du tar något speciellt som du vill berätta när vi avslutar här.
Gud, jag vet inte, läs mer serier.
Och vad hittar man dina grejer?
Ja, jag har en hemsida som är stephgaines.se ihopskrivet. Mitt förnamn stavas med bara ett F. Gaines är amerikanskt, Gaines. Och så är det .se och inte .com. Och sen så har jag en webbserie som heter Quiet Crowd, och den finns på quiet-crowd.com. Och sen så finns jag på Instagram och Twitter med namnet Steph Gaines då ihopskrivet.
Och vill jag tacka för det här samtalet, Steph. Tack jättemycket. Det var väldigt intressant och trevligt.
Tack detsamma. Det ska bli intressant att lyssna på, och sen jag ser fram emot att höra mer från din podd också. Jag hörde något rykte om att du kanske skulle snacka med Tina Terngren.
Det kommer kanske hända. Vi pratar med varandra just nu, så att bara ordna tid och sättet som hon är mest bekväm med. Men det kommer.
Det skulle vara jättekul.
Tack så mycket och hej då.